Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Ja, men liksom just det här med att ibland så kan jag känna att jag inte riktigt vet vart jag är på väg. Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här, det som jag gjorde för 10 år sedan, eller den soundet som jag har, om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget.
vägen vart jag vart. Så det är bara checka när jag sitter på Kalli kurser, borde tag back till dessa boys. Men inte värt det plus.
Ja, Kalli, en av de två singlar han släppte 2019. I övrigt har det varit orimligt tyst från personen som i många kretsar anses vara en av landets vassaste och mest karismatiska rappare. Matar Samba, mer känd som Näk. Tillsammans med Nimo gjorde han förvisso ett antal singlar fram till 2018, men i övrigt har Näk alltså släppt två album, varav det senaste kom för 10 år sedan. Så varför så improduktiv? Han har också skådespelat exempelvis i SVT-serien Streams och långfilmen Svart krabba och programlett det fina musikprogrammet Lyckliga gatan i TV4. Får vi se honom mer i sådana sammanhang i framtiden? Det och många andra frågor i vad som populärt kallas det 529:e avsnittet av Värvet med Näk alltså. Here we go! Hur är det med dig?
Nej, det är bra. Tillbaka i studion för en gångs skull. Det känns kul. Det har varit en liten paus. Min son har blivit snart 2,5. Så det är en rolig ålder. Mm. Nej, så att jag skulle säga att det är bra.
Av alla klyschor kring att bli förälder så tycker jag nog att den där om att det faktiskt blir roligare hela tiden stämmer rätt bra.
Ja, som sagt, hittills har det i alla fall gjort det. Mm. Liksom, hittills så har man ju bara gått runt och liksom tryckt fram en barnvagn, känns det som. Liksom, så att, men nu börjar den bli en, liksom, en liten person som man kan snacka med och leka med. Och så där. Så att, sen har jag ju skapat en vilja också här på vägen som man börjar märka av.
Okay.
Men det är som sagt, det är kul. Det är en kul ålder. Jag tror också att det kommer bara bli roligare. Så känns det i alla fall, än så länge.
Ja, jag har varit pappa i 13,5 år och det stämmer också för mig hittills.
Mm, kul.
Nu är det skitroligt för att han är liksom intresserad, alltså min son är intresserad av samma grejer som jag också.
Ja.
Kan kolla tv-serier tillsammans.
Så. Ja, det är inte alltid det blir så. Nej. Så det får man ju vara tacksam för.
Verkligen.
Ja.
Du, jag tänkte att vi skulle diskutera lite huruvida du kanske är Sveriges minst produktiva artist.
Okej, okay. Wow.
Men först, jag menar, för det har ju varit tyst mycket från dig.
Ja, absolut.
Men så för ett tag sedan så kom det en låt med dig och Snoop Dogg.
Exakt.
Berätta, hur kom den till?
Ja, alltså jag fick ett mejl av min gode vän Mattias Kallist som gammal medlem i en rapgrupp som heter Fjärde Världen. Som också har proddat väldigt mycket på både min första och mitt andra album. Ja, jag fick ett mejl så här, skulle du vilja vara med på Snoops skiva? Trodde att det var ett skämt, så jag svarade typ inte ens. Det var, kändes lite surrealistiskt. Men sen ringde han mig och det var tydligen liksom for reals. Så, och det är väl också just det här med att han vet ju att det är många som har liksom jämfört oss genom åren. Så att han tyckte att det skulle vara lite komiskt om det nu blev en låt tillsammans. Och han jobbade med, liksom har jobbat lite med Def Jam och de hade hört av sig och berättade om det här projektet att Snoop liksom har en ny skiva på gång och skulle också göra en sån här global edition av skivan där med liksom artister från runt om hela världen i stort sett. Så ja, det var inte så mycket mer snack än så. Det var väl bara att hoppa på helt enkelt.
Men du liksom, man ses väl inte nu för tiden när man gör
Nej, man ses väl knappt här i hemstaden om man säger så. Nej, så att, nej, vi sågs liksom aldrig.
Nej.
Det var väl bara filer som skickades runt.
Du spelade in din... Men fick du feedback? Var det någon liksom... Fick du göra om någonting?
Nej, det fick jag faktiskt inte. Inget sånt liksom, utan... Det ni hör är det de fick.
Ja. Fan vad fett.
Ja, men det är jäkligt fett. Det är liksom också så här... Det är lite ikoniskt. Man har ju liksom lyssnat på honom sedan 93.
Mm.
Så att det är klart att det är... För mig var det i alla fall liksom en stor... Stor grej.
We only smoke fire. Fire. We only smoke fire. Fire. We only smoke fire. Och jag tänker att det är lite signifikant för dig. För när man kollar på det du har gjort på Spotify så är det ju nästan som att du har gästat fler låtar än du har givit ut som artist själv.
Mm.
Hur har det blivit så?
Hur har det blivit så? Sen vet jag inte riktigt om det stämmer. I och med att jag ändå har släppt 2 album. Men jag tror att det blev för att efter mitt andra album så skulle jag och Nimo börja jobba på ett gemensamt album. Och det trodde jag var liksom lättare än vad det visade sig vara. Mm. Alltså vi har liksom kört väldigt mycket liksom live under alla år tillsammans och gjort massa låtar. Men just det här med att vi skulle liksom, att det kändes liksom, vi trodde att det skulle liksom bli så mycket enklare att bara kasta ihop en skiva än vad det blev. Så jag tror att det var det som gjorde att det tog ganska lång tid och liksom vi satt och liksom, vad ska man säga, trampade vatten där ganska länge utan att liksom komma fram till någonting. Nej, och sen har jag väl aldrig varit riktigt snabb på att skriva faktiskt.
Okay.
Alltså inte som många andra liksom, att jag behöver ta min tid. Mm. Många kan ju sitta i studion och liksom skriva 2 låtar om dagen. Det händer sällan för mig, utan jag är mer sån att jag tar med mig någonting hem och sen sitter jag liksom jobbar på det. Men sen absolut, får jag feeling så kan det ju gå snabbt. Men oftast inte.
Men nu är det ju snart 10 år sedan som du gav ut ett album sist. Ja. Och det kom ut en intervju med dig 2019 då när du släppte ett par singlar.
Mm.
I King Size. Och då sa du, ja men det kommer ett album nästa år. Ja. Typ.
Ja, exakt. Och det var väl också önsketänkande. Men jag sitter ju som sagt fortfarande och har massa liksom låtar som inte är klara. Så att jag sitter ju fortfarande med drömmen om att ge ut ett till album. Mm. Absolut. Och jag sitter och jobbar fortfarande på musik. Även om det inte kanske verkar så.
Men har det liksom, för att det finns en otroligt fin intervju med dig som Gatuslang Pontus gjorde.
Uh-huh.
Det verkar jobbigt för dig att ge ut musik.
Ibland kan det vara liksom jobbigt att leva upp till den här idealen som man kanske själv har skapat. Liksom, i och med att man har blivit äldre och liksom, man sitter inte längre och dricker 3-5 och röker braj i parken.
Det du har skrivit mest om.
Ja, exakt. Mm. Och det är väl liksom många som liksom vägrar ta till sig det. Liksom, folk vill gärna att jag ska fortfarande vara den här snubben som jag var liksom under den tiden. Och sen så, eller samma snubbe, det är vi väl på ett sätt. Liksom. Men självklart så har man blivit äldre och mognat och kanske inte har för sig exakt samma saker som man hade när man var 25.
Mm.
Så att på så sätt så har man liksom, så har det blivit kanske lite svårt att hitta innehållet i musiken.
Mm.
Som du själv nämnde där, att det var ju väldigt mycket liksom det här vardagslivet som gick ut på. Liksom festa, det här släkerlivet, liksom, driva runt som en vagabond och rycka på axlarna åt det mesta. Liksom. Och sen liksom, idag är jag 39 år, så att man kan liksom inte riktigt säga att livet ser exakt ut så.
Nej, det är väl liksom lite mer småbarns.
Ja, exakt. Det blir automatiskt så. Just det där också liksom. Sen när man en son föddes så har det varit väldigt liksom mycket fokus på pappalivet faktiskt.
Mm.
Och det var ju liksom de 2 åren när jag har suttit som minst i studion skulle jag säga. Och det var också på grund av pandemin så var vi inte heller ute och spelade någonting. Så det blev liksom 2 helt musikfria år nästan.
Mm. Nej, förlåt, jag ska bara återkomma till Gatuslang-grejen.
Mm.
För där berättade du ju också att det är så här, ja men folk tog, alltså polisen tog dig för bara så där för din musik antar
jag. Ja.
Och det var liksom din vardag.
Det blev ju också liksom tröttsamt, alltså att eller på grund av musik, jag rökte ju gräs mer eller mindre varje dag, så det var kanske inte så konstigt då, men sen var det ju mycket liksom trakasserier, att man blev inplockad hela tiden.
Mm.
För ingenting egentligen. Utan att det fanns några misstankar mer än musiken som man liksom skapade.
Mm.
Så att det är såklart, det är jobbigt. Det var väl också en av de anledningar som gjorde att jag slutade röka gräs till exempel. När jag skulle bli farsa till exempel. Att jag liksom, den grejen orkar jag inte med. Och vill heller inte att det ska drabba min familj på något sätt.
Nej, visst.
Så att, då var det färdigt med det.
Mm. Saknar du det?
Inte så mycket som jag trodde att jag skulle göra faktiskt. Känner mig ganska klar. Nu det är klart att så här, skulle jag någonsin känna att jag vill liksom ta ett bloss någonstans så skulle jag göra det. Liksom. Men nej, jag är ingen liksom, inget jag går runt och tänker på.
Men har det varit, har ditt gräsrökande hjälpt dig kreativt?
Jag vet inte om det liksom, om det har gjort det, i och med att i och med att det var något man alltid gjorde, så jag testade aldrig utan, om man säger så. Men alltså, om inte annat så har det ju ändå lyckats skapa någon slags image för mig som jag själv liksom drev fram ganska kraftigt. Det var ju liksom det som visade sig sen bli den här karaktären Nack. Så att jag har ju aldrig sett det liksom som att det var någonting jättenegativt i alla fall. Någonting som liksom hejdade mig från någonting här i livet. Förutom att liksom att det var olagligt och liksom man fick med snuten att göra till höger och vänster. Men förutom det så nej.
Men jag tänker också, tänker du att ditt liv nu är för tråkigt att skriva om?
Nej, det tycker jag absolut inte. Men alltså, det blir ju annorlunda låtar på ett sätt. Men samtidigt, jag tror ändå inte det skulle märkas så mycket, i och med att det är fortfarande liksom samma flow och samma liksom, och shit, jag är fortfarande liksom ute och festar och tar en bärs med polare. Så att jag tror inte det hade liksom varit så mycket större skillnad. Jag tror att största skillnaden är väl liksom folk som träffar mig ute och liksom fans som kommer fram och så, tja, vi drar ner till park, och man säger, som ni ser, jag trycker fram på en barnvagn här, så att det kommer liksom inte hända. Men nej, jag tror inte liksom låtarna skulle bli så himla annorlunda i slutändan ändå.
Men det låter lite grann som så här, okej, men då är du kanske lite färdig med Nack, eller?
Nej, alltså det är väl en Nack 2.0 i så fall som kliver fram. Som sagt, Nack har ju liksom aldrig egentligen varit karaktären. Det blev så, men det var ett smeknamn som jag hade liksom innan jag, liksom innan folk visste vem jag var. Så att nej, Nackish kommer jag nog aldrig vara färdig med.
Nej, okej. För du har ju ett väldigt härligt namn.
Ja.
Men du har aldrig släppt musik under eget namn, så att säga?
Under Matar? Nej, jag har inte.
Finns det, alltså skulle du kunna göra det någon gång?
Ja, jag ser liksom ingen anledning till att byta artistnamn nu, men ja, det skulle kunna hända om det är liksom någonting, om jag liksom börjar om på helt ny kula, så kanske jag skulle kunna tänka mig det.
Om det blir country?
Ja, exakt, om jag blir jazzmusiker helt plötsligt och liksom, nej men jag tänker så här, något helt nytt projekt kanske, liksom som jag kliver in i, kanske ett samarbete med någon annan artist eller något sånt. Så då skulle jag kunna kanske tänka mig det.
Men nu då, du sa att, för en stund sedan att du är tillbaka i studion äntligen. Vad gör du? Vilka är du med?
Jag sitter mycket på gamla Hofmeister-studion ute i Gullmars med en kille som heter Jakob Big Brain. Som proddar mycket, ja, har proddat lite grejer till mig innan och proddar mycket Kalifas grejer och sådär. Så honom sitter jag väldigt mycket med. Har suttit på Island ganska mycket när ni startade, som drivs av min gode vän Jens. Alltså det är där jag sitter mest, med liksom de människorna som hänger runt i de lokalerna.
Och nu är det tänkt att du ska ge ut ny musik snart?
Ja, det är det. Så att jag sitter liksom ganska mycket så halvklara grejer som liksom saknar en sista touch, som man ska säga.
Är du väldigt, väldigt noggrann?
Ja, väldigt. Väldigt självkritisk också, skulle jag säga.
För det, har det liksom växt med åren?
Absolut. Det har ju liksom, absolut, det känns som att det blir bara värre och värre hela tiden. Men det är väl också för att man blir liksom på något sätt petigare och petigare hela tiden. Och man blir ju bättre också med åren. Och med att bli bättre så blir man också bättre på att hitta de där små felen som man har gjort innan kanske. Eller felen med de grejerna som man skulle kunna fila på. Och det är väl det som gör att man liksom kan kolla tillbaka ibland och säga, ja, men det där kunde ha gjort annorlunda, eller det där kunde ha gjort bättre. Det är väl mer det som kan kliva i vägen ibland. Men sen tror jag har alltid varit ganska petig, tror jag. Liksom när det kommer till mina egna grejer.
Men du, i det här då med att du har varit så självkritisk och faktiskt släppt relativt lite musik. Alltså, har du skrotat massor eller ligger det halvfärdiga klara grejer?
Alltså, ja, jag har alltså skrotat massor, men eller de ligger ju där någonstans och skräpar. Men liksom jag har ändå känt att de grejerna som jag har liksom velat jobba på, har jag oftast ändå lyckats få ut. jag tror att den perioden när vi fick ut liksom minst var väl den här perioden när vi försökte göra den här gemensamma biten. Och det var väl det liksom, sen var också mycket anledningen att vi var ute och spelade så himla mycket. Vi var ute och liksom giggade konstant under liksom 10 år.
Mm.
Så att vi hann med liksom 600 spelningar och sånt där. Så att, du vet, det gjorde ju också att det blev inte lika mycket häng i studion som det blev liksom innan där. Men nej, jag tror bara att jag var lite liksom slapp där under ett tag och liksom gjorde alldeles för lite.
Mm.
Så att jag tror inte det handlar liksom om att jag har slängt en massa material, utan mer att jag var lat.
Men ångrar du det?
Ja, det gör jag ju. Alltså, eller ångrar, jag tror inte liksom, jag kan väl tänka någon gång att jag borde ha varit liksom lite mer aktiv och kanske legat i lite mer, men ja, alltså samtidigt så jag har ju liksom aldrig känt att det är för sent heller, så att nej, egentligen inte.
Det som är så fint är, jag menar, jag la upp en selfie med dig och, alltså du och jag var på samma bild och så la jag upp den som story. Ja. Och så fick jag så himla många DM från folk som inte hade hört av sig förut. Och det framgick liksom att, ja men du är ju typ folkkär.
Ja.
Känner du det själv?
Ja, alltså jag har alltid känt mig otroligt uppskattad av mina fans och av folk överlag liksom.
Mm.
Och det är självklart att det har jag gjort, att det är en väldigt fin grej. Och då känns det är liksom någonting, då känns det som att man har lyckats med någonting. För att det har ju alltid också varit en del av grejen att kunna vara liksom folkets man och kunna liksom, alltså kunna liksom lägga mig själv, inte liksom lägga mig själv på någon slags pedestal, utan liksom hamna någonstans där bland vanliga människor, även om jag gör musik och även om jag gör den här liksom artisten.
Mm.
Jag kände också mycket släppte väl när vi gjorde Lyckliga gatan också. Då tror jag att det var liksom lite fler människor som fick upp ögonen för mig och kanske såg en lite annan bild, tror jag.
Mm. Ja, det var nog en väldigt bra reklampelare för dig.
När jag rullar där på gatan är bländad utav ljusen och barnen kutar runt och rappen nekar mellan husen. Och där flera av oss lyckas nu, det är många som har steppat upp och öppnat upp en väg för de som föddes utan rätta kort i hand.
Vi ska prata om det där med tv-jobb om en stund, tänkte jag. Men jag får liksom en känsla av att ju längre tid det går, desto mer perfektionistisk måste du bli liksom. För nu har det tagit så lång tid så att förväntningarna på ditt nästa album är gigantiska.
Ja, alltså personligen har jag liksom inte liksom jag, så att jag vill ju bara vara nöjd. Det är liksom varken mer eller mindre som jag kräver utav mig själv. Sen vad folk har förväntningar, det, jag tror att det handlar mer om att folk vill att jag ska släppa musiken.
Mm.
Och det som sagt jobbar jag på nu för fullt.
Mm. Ett lite, vad ska man säga, lite fylligare sound kanske här och man har att vänta sig.
Ja, alltså jag försöker ju fortfarande liksom, det kommer inte bli liksom den här dagens moderna sound, tror jag, utan jag försöker ju hålla fortfarande på det som jag håller väldigt kärt, liksom det här musikaliska soundet som jag alltid har kört med, mer eller mindre. Men sen, absolut, jag har ju alltid varit ganska mångsidig ändå och testat mig på nya grejer och sådär. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga soundmässigt, men jag tror att det kommer ändå vara ganska tydligt att det är ja.
Mm. När tror du att det blir?
Förlåt.
Vågar du säga någon deadline?
Exakt, nej, men alltså, sen är det också så här nu för tiden att just det här med att man pratar om skivor hela tiden, men samtidigt så vet jag inte om det är så viktigt för mig just alltså att det blir en skiva. Jag tror just att det är viktigt för mig att bara få ut material.
Mm.
Sen om det blir liksom låt för låt. För att jobba fram en skiva är också liksom lite annorlunda i och med att en skiva måste på något sätt ha ändå en röd tråd och måste liksom ha en liksom flytta ihop på något sätt. Medans låtar, då är man liksom lite friare på något sätt. Att då kan du, ja, du behöver liksom inte ha samma typ av plan som du måste med en, liksom med en skiva.
Men måste ett album vara så konceptuellt liksom sammanhållet? Kan inte, för jag menar,
alltså det behöver inte vara det, men ofta så försöker man liksom i alla fall bygga ett album så. För att jag tror att också att annars blir det svårt att bli färdigt med albumet. Om ni liksom inte har en start och en slutpunkt någonstans visuellt i ditt huvud, så liksom så här, ja, då kan det bli ett oändligt arbete nu på något sätt. Att då liksom man bara massproducerar utan att komma fram till någonting. Och då kan det också bli så här att man liksom till slut får man inte ut någonting. Jag kan ju fortfarande självklart uppskatta ett album. Liksom lyssna på någonting från början till ett slut. Men jag kan också känna i, när man skapar musik så kan det vara skönt. Det är en frihet att inte behöva tänka så.
Jag har fått för mig också att du inte riktigt känner igen dig i dagens liksom rap-scen eller hiphop av 20-talet så att säga.
Nej, det är alltså, jag tycker inte det är dåligt, absolut inte. Och sen är det så att musik kommer ju alltid, exakt som hiphop lät ju inte likadant på slutet av 80-talet som det liksom 95. Och sen, så att musik kommer ju alltid utvecklas, och det är en del av liksom the moment. Alltså så kommer det alltid vara. Så att, men ja, vad ska jag säga? Jag kan ju liksom någonstans sakna den hiphopen som jag kanske var liksom mer uppväxt med och som jag känner mig mer relevant i. Självklart, sen är det också att hiphop har ju blivit så mycket större i dagsläget än vad det var bara för 10 år sedan. Så att på det sättet, det gör ju också att genren i sig har ju växt, och soundet i sig har ju växt i med att det blir massa nya samarbeten och folk liksom korsar vägar inom musiken och sådär. Så att samtidigt ska jag tycka att det som har hänt med hiphop idag är väldigt kul. Att den får äntligen den platsen som den förtjänar. Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här, det som jag gjorde för 10 år sedan, eller den soundet som jag liksom har och flowet som jag liksom, att om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget.
Jag har en känsla av det. Jag tänker att du är liksom, ja, men jag tycker din musik i mångt och mycket känns tidlös. Den känns inte alls så modern än som man lyssnar på de första grejerna. Liksom. Ja.
Kul. Eller? Sånt är alltid kul att höra. Nej, som sagt, liksom, det är inget jag har kommit fram till, utan det kan vara ibland att man kanske liksom kretsar runt de tankarna. Men som sagt, även om jag kom fram till att det skulle vara så hade det liksom inte hindrat mig från att skapa musik, utan det får vara vad det är liksom. Funkar det inte så funkar det inte, men det är ju lika mycket för min egen skull som för andra skull som jag skapar musik liksom.
Du var inne på det här, jag är nyfiken på liksom, för att du har ju spelat land och rike runt i många, många år.
Ja.
Vad hände när pandemin kom och liksom allting strök, så du blev farsa i samma veva?
Då började jag plugga.
Okej.
Jag utbildade mig till rörmokare.
Mm-hmm.
Faktiskt. Och ja, Nimo jobbar på Snickers & Staff.
Okej.
Nej, så att det blev liksom, det var ju och mycket på grund av att liksom det gick inte att spela. Så att det var väl mer det som var anledningen. Så det var liksom inte att vi inte ville vara ute och spela, utan det gick ju liksom inte.
Nej.
Så då var man ju liksom lite tvungen att hitta på någonting annat.
Varför just rörmokare?
Nej, men jag hade massa vänner som jobbade med det och ganska relativt kort utbildning. Och ja, just det här med att jag hade liksom vänner som drev bolag och på det sättet hade liksom en ingång in i det. Men sen så var jag ju klar med min utbildning för ett halvår sedan, och ganska samtidigt så var pandemin också slut, så att då helt plötsligt var jag inte lika sugen på att hoppa in i det.
Okej. Men nu kan du i alla fall.
Ja, exakt. Nu kan jag i alla fall, så att det är ingenting som försvinner. Utbildningen finns ju kvar där. Men jag känner också att så här att musiken kanske inte alltid kommer att finnas där på samma sätt. Så att där kände jag att nu vill jag faktiskt in i studion igen och ta tag i bitarna.
Jag vet inte om det är ofint att fråga, men liksom hur har du tjänat pengar under de här åren? För att jag menar, streams är väl inte särskilt mycket, va?
Nej, alltså då tog jag liksom, det har varit tufft. Alltså riktigt tufft under pandemin speciellt. Så att då har man ju liksom fått göra små ströjobb här och där, och sen tog jag studielån hela, så jag studerar. Mm. Så att det är väl det lilla man har fått liksom skrapa sig fram på.
Mm.
Sen är det som tur är så har jag liksom alltid fått lite sån här, det har liksom dykt upp så här små gig lite här och där som har liksom hjälpt till små, liksom en liten knuff i rätt riktning hela tiden. Mm. Så det har ju varit väldigt tacksamt och det har ju liksom hjälpt mig väldigt mycket. Men sen har det absolut, det har varit riktigt tufft under de här åren.
Men apropå det där med liksom ströjobb då, alltså du känns ju lite modern i det att du har gjort andra grejer på sidan under liksom alla år nästan. Mm. Jag menar, du gjorde väl din första filmroll innan du hade skivdebuterat och sådär?
Ja, exakt. Alltså, eller, ja, min första filmroll var ju när jag var 12, tror jag.
Okej. Okay.
Då gjorde jag en film som heter, eller var med i en film som heter Hela härligheten med Thomas von Brömsen och Mikael Persbrandt. Nej, men sen gjorde vi ju Stockholm Boogie som var med som ett polarprojekt där vi alla var liksom inblandade. Ja, sen har jag ju liksom gjort tv-gigget där vid sidan av när vi jobbade med Lyckliga gatan. Men jag tror att det är fortfarande väldigt mycket, på senare så är det mycket liksom musiken som ändå har varit det som har lett mig in på de andra jobben och som har gett mig liksom möjligheten att jobba med de andra grejerna.
Mm. Så du har liksom inte haft en skådisagent utan det har mer...
Nej, exakt. Nej.
Och det har inte heller varit någon drivkraft. Du har liksom inte velat göra mer av det.
Jo, men kanske lite samma som musiken, att jag har liksom inte varit så drivande i det. Att jag har liksom, jag kunde väl ha liksom jobbat lite hårdare för det.
Mm.
Ja, så lite lat tror jag när det kommer till den biten. Men så där, absolut. Sen har jag liksom aldrig känt att jag skulle vilja bli liksom skådis. I och med att jag känner inte att jag liksom behärskar den talangen riktigt så bra. Men liksom roller som jag känner mig bekväm i tycker jag att det är roligt att spela.
Mm.
Som till exempel liksom, nu spelar jag Thais då i nya där streams med Al-Fadji.
Mm.
Och sådana liksom, så smågrejer tycker jag kan vara väldigt roligt. Och det kommer jag liksom självklart fortsätta med om det kommer förfrågningar.
Mm.
Men just det att liksom börja jobba helhjärtat inför min skådiskarriär, det tror jag inte kommer att hända.
Okej. Okay. Nej, men du, rätta mig om jag har fel, men det är väl också så att du relativt ofta spelar roller som är typ du. Alltså,
jo, men exakt. Ja. De ligger ganska nära liksom min comfort zone, eller vad man ska säga. Mm. Så är det.
Men hur är det då? Tycker du att det är, tycker du att det är svårt?
Det är inte så svårt, men alltså skådespela liksom, verkligen gå in och skådespela. Nu fick jag ju testa på lite mer. Jag fick liksom, jag spelade ju sjuksköterska i den här nya Noomi Rapace-filmen Svart krabba.
Just det.
Jag ska bara hjälpa dig, Caroline. Okej? Du var ju väldigt dåligt skick när de fann dig. Försiktigt.
Var är jag?
Du är på öde. Är det ingen som har berättat det för dig?
Och det var inte alls lika lätt. Och där kände jag också att där kliver liksom min, den här självkritiska killen på min axel in ganska fort också. Att jag får ju sån enorm press på mig själv. Och känner också att då blir oftast allt lite sämre när jag liksom, när jag blir stressad.
Mm.
Och när jag liksom känner att jag inte är så bra som jag vill vara. Eller har tänkt mig att jag ska vara.
Mm. Jag har ju en minimal roll, men ändå en roll med repliker i Clark.
Mm, ja.
Och
jag såg också det här på premiären.
Ja,
det
exakt.
Det är väldigt bra.
Tack. Mm. som om jag har någon som helst del i den äran. Men då när vi var där i Vilnius, och jag hade ju pluggat de där replikerna in absurdum, liksom. Men väl på sätt så kom jag inte ihåg dem. Jag var tvungen att skriva ner dem på en lapp liksom, och ha dem framför mig.
Ja.
Jätteobehagligt.
Ja.
Men det var ju för att det var så stor apparat, tänker jag.
Ja, men exakt.
Det måste ju ha varit samma sak med Svart krabba.
Ja, men exakt. Det var ju liksom mer 100 personer som jobbade liksom bara i teamet som sprang runt liksom hela tiden. Och liksom, det var ju, vi övade och repade scener och liksom varje kameravinkel testade. Så att man hann ju liksom bygga upp den här nervositeten ordentligt, om man säger så.
Ja, det var så det blev för dig. Det blev mer och mer nervös.
Ja, absolut. Och sen liksom också det här med att, alltså, man får ju liksom mer och mer tid för att tänka på något sätt hur man ska liksom göra hela tiden istället för att bara liksom låta det flytta på något sätt.
Mm.
Och det är väl det som gör att det blir en sån otrolig press i ens huvud, liksom tankarna bara flyger runt och man liksom blir aldrig riktigt bekväm med att liksom skådespela.
Nej. Men du var inte med i Clark?
Nej.
Du var bara på festen?
Jag var där, jag känner ju Bill sen barnsben.
Okay.
Jag var med Gustav och sådär. Så att nej, jag var inte med i filmen.
Men du,
eller serien.
Precis. Men du, apropå det där, och jag vill ju ta en selfie med dig. Händer det ofta att du...
Otroligt ofta faktiskt.
Ja, det gör det. Ja. Varje dag?
Nej, kanske inte varje dag, men alltså ett tag så var det ju väldigt mycket. Då var det ju alltså... Men det händer ganska ofta fortfarande.
Mm.
Men just som vi snackade om, med tanke på att jag liksom inte är så aktiv i dagsläget. Och har också ganska, liksom folk säger till mig att jag är ganska dålig på sociala medier och så också. Mm. Så med tanke på just sådana grejer så händer det ändå relativt ofta, skulle jag säga.
Ja, du har inte twittrat sedan 2018, tror jag.
Nej, jag tror inte att jag har varit inne där sedan 2018. Mm. Och är väl inte jätteaktiv på Instagram heller.
Nej, men liksom, det är
inga dagliga inlägg.
Nej, direkt. Kommer lite.
Ja, men lite grann, absolut. Mm. Jag är ju där och liksom pillar varje dag, men det är väl bara att jag kanske inte sätter upp så mycket som jag ibland kunde.
Mm. Men just det, följdfråga på selfies. Gillar du det?
Alltså, menar du ta det med folk eller? Mm. Det har jag absolut ingenting emot. Alltså, jag känner ju liksom att det är väl en, liksom en sorts sätt för folk att visa att de ändå uppskattar det man gör. Alltså att, och det är också att det får man ju, det kan man ju liksom heller någonstans inte ta för givet. Att det här är ändå människor som har sett till att man får göra det som jag har fått göra i över 10 år. Och om det nu kommer till att få ta lite bilder med folk, så det tycker jag, det har jag absolut ingenting emot. Utan jag kan mer känna uppskattning att folk fortfarande vill ta bilder med en och på något sätt uppskattar det man gör. Så att jag försöker ställa alltid upp på så många selfies som det bara går.
Nu kanske då du raserar min nästa fråga. Men jag har liksom en känsla av att det finns en kamp i dig på något sätt. Att du å ena sidan skulle vilja vara helt anonym. Å andra sidan liksom fortfarande stå på scen och långa fet rap.
Nej, alltså... Anonym vet jag inte. Jag känner att jag är ändå ganska privat av mig på många sätt. Och får vara det, även om jag liksom är artist. Den liksom imagen som jag har byggt kring Nack har ju varit väldigt man på något sätt. Det är som jag sa, att jag aldrig liksom satt mig själv på en pedestal eller försökt liksom, utan det har varit ganska viktigt att jag på något sätt smälte samman med alla andra, med liksom folk på gatan, och liksom att jag aldrig liksom gjort musik där jag försöker liksom glamorisera mitt liv som att det är någonting som ingen annan skulle kunna ha, eller ingen annan har, eller ingen annan skulle kunna leva, utan mer att jag lever ett ganska vanligt liv och gör väldigt vanliga saker hela tiden. Och jag tror att det är också det som har gjort att folk har väldigt lätt att komma fram till mig och diskutera och ta selfies och liksom... Det är i alla fall den bilden jag själv har av hur jag själv tror att människor ser på mig.
Ja, jag tänker att... jag vet inte om man behöver dra några paralleller i övrigt, men Jireel var ju här nyligen.
Mm.
Och han är ju otroligt mycket yngre än du också. Men det är liksom ändå så här, oj, kolla vilken fet klocka jag har köpt. Jag har tömt Dior-butiken och så här. Och den typen av lyrik har väl du aldrig riktigt ägnat dig åt?
Nej, exakt. Nej. Det har ju liksom, men sen också att mycket av min musik redan från början var ju också ganska baserad på humor.
Mm.
Och liksom att var liksom rolig var en ganska viktig del. Liksom, och också det här med att jag tror att jag var ganska tidig med att hellre driva med mig själv än att driva med någon annan, om man skulle säga så. Liksom, istället för att dricka champagne så drack jag 3-5-er. Istället för att röka det bästa gräset så rökte jag skitbraj. Liksom, det var liksom, alltså att jag berättade hellre liksom de här sakerna som inte många andra kanske pratar om just inom rap, tror jag.
Hur gör du det som 39-åring då?
Ja, jag har ju fortfarande ganska roligt i mitt liv skulle jag säga. Så att, nej, som vi pratade om innan, att jag tror liksom vissa grejer självklart har väl ändrats, men vissa saker har faktiskt inte det. Mm.
Men du känns ju liksom så här, när jag tar del av andra intervjuer med dig och så där, så känns du ju, ja men, relativt sorglös. Kan man säga det? Har du lätt för att leva?
Inte lika lätt, alltså, nu för tiden liksom, att jag tror att jag fortfarande vill liksom tänka att jag har, att jag liksom går runt och aldrig är liksom deprimerad eller, men sen när jag kommer på att det faktiskt är ganska mycket tankar jag har kring olika saker, så, men jag tror att jag ofta vill gärna se mig själv som liksom en ganska stressfri människa som liksom bara glider runt och rycker på axlarna. Men nej, jag skulle absolut inte säga att det är sanningen.
Du är inte ångestfri?
Absolut inte.
Okej. Okay. Vad ger dig ångest då?
Stress framförallt. Och ja, men liksom just det här med att ibland så kan jag känna att jag inte riktigt vet vart jag är på väg. Och det kan också, liksom, speciellt nu när man har barn, liksom, att man vill gärna liksom ha en framtidsbild på något sätt, när man, nu när man ansvarar för en annan människa. Och det kan jag känna, liksom, och då är det tillbaka till att man blir stressad och känner ångest. Mm. Så det är väl mest ungefär sådana grejer som jag kan sitta och fundera på.
Jag kan relatera till det jättemycket. Jag tror att jag var liksom professionellt oförlöst fram tills min son föddes. För då kände jag nog att jag var tvungen, liksom, lite för hans skull också.
Nej, men exakt.
Att så här, men fan, nu får du nog ta tag i ditt liv. För jag kan dra det bara kort. Jag hade liksom jobbat i en bransch i över 10 år som jag egentligen inte trivdes i. Mm. Men så blev jag kvar bara av bekvämligheten. Ja. Men så kommer den här lilla jäveln och får mig liksom att vilja, ja, men, ta tag i mitt liv.
Ja, men exakt. Och så, liksom, exakt så kan jag också känna. Just att, så här, och just det här med att, ja, som man hör i min musik så har jag väl levt ganska mycket liksom, dag för dag. Mm. Och inte behövt tänka så mycket. Det löser sig liksom. Och det, just det tankesättet kanske inte fungerar så bra med liksom en 2-åring i sitt liv. Mm. Så det har ju varit liksom en ändring i sig, i mitt liv.
Vad gör din tjej?
Hon jobbar inom tv.
Mm. Var det så ni träffades?
Ja, faktiskt. Mm. Under Lyckliga gatan.
Okej. Okay. Har hon kunnat försörja dig i perioder, typ?
Nej, som tur är har hon inte behövt det. Mm. Men skulle det bli så illa så tror jag absolut att hon skulle hjälpa till. 100%.
Hann du jobba överhuvudtaget som rörmokare? Eller har du hunnit med det?
Nej, inte liksom jobbat. Jag har ju gjort praktik och sådär, men inte hunnit jobba. Jag blev ju färdigutbildad i december. Så att, nej.
Fan vad fint, tycker jag. Alltså, du är liksom lite mitt i livet och utbildar dig till något. Det är inspirerande, tycker jag.
Ja, men så kände jag också liksom att sådär, och just när jag var klar, liksom färdigutbildad, så kände jag att det är väl inte heller någonting som jag liksom behöver hoppa i omedelbart. Men det känns ju skönt också att ha någonting att falla tillbaka på om jag skulle vilja. Mm. Och det var ju lite det som man kände liksom när pandemin började, att man visste inte hur länge det skulle pågå. Liksom att, där kände man liksom, det var ju lugnt liksom 2-3 månader, så inga gig, liksom, jag klarar mig. Men sen 4-5 månader så blev det lite liksom, då började man känna av. Så här att, och då märker man också liksom hur beroende man var liksom av själva live-biten till exempel, musikaliskt liksom, att utan den biten så sitter man ju ganska still faktiskt. Mm. Som du sa själv, att det är liksom inte på streams man överlever, inte jag i alla fall. Mm. Och just det här med att då har man också gjort någonting så länge där man har varit så bekväm, alltså att då har jag ändå turnerat liksom i över 10 år och aldrig liksom behövt tänka på någonting annat, medan så här, helt plötsligt när den grejen försvann, så då har man liksom, man sitter där, jag har ingen utbildning så. Så att man vet liksom inte vart man skulle ta vägen och vem som skulle anställa en. Liksom. Jag vet inte om jag skulle få jobb på McDonalds. Liksom. Mm. För att liksom ha artist på sin meritlista, vet jag inte hur långt liksom det tar en efteråt, om man säger så. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Vi var lite inne på det här med rappens utveckling förut. Vilka artister tycker du liksom är mest intressanta idag?
Ja, alltså, jag försöker liksom lyssna på det mesta. Men jag skulle säga att jag fortfarande är liksom den här snubben som lyssnar mycket på gamla grejer. Även om liksom jag försöker lyssna på det nya. Men det händer sällan liksom att jag sitter hemma och pumpar det. Liksom, eller liksom, eller, ja, jag vet inte. Men det finns ju otroligt många liksom talanger där ute. Och det tycker jag är kul. Till exempel vi pratade om Jireel som var här sist. Och Jireel känner jag ganska bra. Tycker att han är en otrolig artist. Med en otrolig drivkraft framförallt. Och en kreativitet som är utöver det vanliga skulle jag säga. Så att där har vi till exempel en bra och bra förebild också tycker jag. För många av de här unga. Han gör det mesta rätt tycker jag. Ja, samtidigt som jag sa, otroligt talangfull.
Verkligen.
Så där har vi en till exempel.
Mm. Men du, vi var lite inne på Nemo här förut. Eventuellt så har vi kanske inte alla lyssnare koll på honom. Vem är det och hur kom han in i ditt liv?
Nemo och vi liksom, vi hängde liksom i samma kretsar och satt i samma studio som heter Safehouse, som var liksom gamla fattare i studion ute i Årsta. Och just liksom där under den liksom i det kollektivet så var väl vi de som föll varandra närmast i musiken. Jag vet inte, det blev bara så att vi liksom började spela tillsammans. Och sen fortsatte det så. Och sen liksom självklart gjorde vi lite låtar ihop och, men båda hade liksom ändå på sidan av sina solo karriärer om man säger så. Alltså, vi släppte ju ändå fortfarande musik som två soloartister. Och sen var det väl mer att jag var väl kanske mer den som liksom la mig själv där ute bland folk lite mer än vad kanske Nemo gjorde.
Mm. Det är du som har skött Insta-kontot till exempel? Eller?
Ja, exakt. Men det var väldigt mycket Nack och Nemo, fast det fanns ju en Nack och det fanns en Nemo liksom. Och ja, det är lite svårt att förklara, men så var det ju. Att vi var ju fortfarande liksom, vi har aldrig varit en grupp egentligen. Nej. Utan bara två människor som har spelat ihop. Och det har ju alltid också att det har ju varit en trygghet att spela med någon. Och det har ju funkat väldigt bra, så att vi kände liksom inte att det var, fanns någon anledning att byta ut ett vinnande lag, om man säger det.
Men när ni har, för det är väl ni framförallt som har turnerat ihop liksom.
Ja.
Och hur har det funkat då? För att ni har inte så många gemensamma låtar när ni har giggat liksom.
Nej, alltså vi kör ganska blandat. Alltså att vi kör liksom mina sololåtar, vi kör några Nimas sololåtar och sen låtar som vi har. Så att det har ju egentligen aldrig varit några konstigheter eller svårigheter.
Mm.
Så att det har ju funkat hur bra som helst.
Mm. Och då gästar ni varandra så att säga?
Ja, exakt. Liksom vi backar upp varandra.
Mm.
Ungefär. Så det är ju många som har artister som gör så.
Mm.
Alltså man har liksom någon som backar upp en på scen.
Och är han fortfarande en lika stor del av ditt liv?
Ja, alltså nej, vi hänger väl kanske inte lika mycket som vi gjorde förr, men vi är fortfarande lika bra vänner och hänger ju självklart väldigt mycket. Han är gudfarsare till min son till exempel.
Jag tänkte just fråga.
Mm. Så att absolut, men sen jag tror att, och det gäller inte bara Nimo, utan det gäller väl att liksom att man är äldre och är mer sysselsatt och lever mer ett familjeliv, så att man hänger väl inte lika mycket med någon, om jag skulle vara helt ärlig. Mm. Alltså att så att det jag har väl liksom, jag tror inte det är någonting liksom som har just med Nimo att göra, utan mer med mitt liv att göra.
Mm. Och du, apropå liv, alltså vad har du fått berättat om din födelse?
Om min födelse?
Mm.
Oj. Nu vet inte om jag har undrat så mycket.
Okej. Okay.
Men tänkte du på något speciellt?
Nej. Nej, det är en öppen fråga. Vilka är dina första minnen då?
Oj. Alltså ibland dyker det upp liksom lite så här, jag vet inte om det är minnen, men mer som minnesbilder. Ibland kan de vara liksom ganska oklara. Liksom, men det är svårt att säga på det, för att så här, försöker man minnas tillbaka nu bara genom att sitta här och liksom försöka minnas, då blir det ganska svårt. Men jag tror att det som har hänt för mig ibland är i alla fall att någonting har hänt, eller man har stött på någonting som har gjort en påmind av ett liksom tidigt minne. Men sen har den kanske försvunnit lika fort.
Okay.
Men liksom genom bara att sitta och tänka tillbaka, så tror jag att, men då är det väl liksom någonstans i 4-5 års åldern skulle jag säga.
Mm.
Tror jag.
Rinkeby.
Ja.
Mm.
Men sen liksom, sen skulle jag säga att sen efter det så är det ganska klart. Efter det minns jag det mesta faktiskt.
Mm. Första skoldagen, minns du den?
Ja.
Mm. Hur var det?
Spännande. Jag kommer till och med ihåg vad jag hade för kläder på mig faktiskt.
Jaså?
Jag hade en t-shirt som jag älskade med en Tyrannosaurus rex-skelett på, som vi hade köpt på Naturhistoriska museet. Och en keps från H&M som jag gillade väldigt mycket. Så att liksom sådana grejer är ganska klara för mig faktiskt.
Vad hade du för skor?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Vilket är sjukt nog i och med att jag är en sån jävla skonörd. Men det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Nej. Men hur var de där första åren för dig då?
Bra. Alltså, jag gick i en fin skola. Eller finns klass får man väl säga.
Mm.
I Bredbyskolan i Rinkeby. Och, nej, jag minns dem som väldigt bra. Jag hade nog, jag hade liksom inga svårigheter i skolan så där.
Var undervisningen på finska då?
Ja.
Mm.
Nej, och just att jag hade liksom ganska enkelt att komma överens med folk, så jag hade ganska mycket vänner. Och så har det nog alltid varit, att jag liksom sen liksom under senare dagar så blev jag liksom lite mer klassclownen. Men just att så här, jag har liksom alltid haft väldigt lätt för människor och alltid känt att jag är ganska omtyckt.
Mm.
Vilket har gjort att det mesta har varit kul faktiskt.
Vad var du bra på i skolan?
Matte var jag ganska bra på. Alltså jag var egentligen ganska bra på allt som jag då tyckte var intressant.
Mm.
Eller liksom bra, men det var liksom saker som jag fann intressanta, tog jag liksom till mig.
Mm.
Och ville utveckla sig så på det sättet. Men liksom, jag kommer inte ihåg att jag hade liksom så här större svårigheter med någonting.
Bra på idrott?
Ja. Mm. Och sen var jag spelade ju basket liksom sen jag var 7 tror jag. Mm. Och gick ju spelade fram tills jag gick ju basketgymnasiet i Fryshuset. Mm. Så det har ju liksom alltid funnits där.
Du måste ha varit jävligt bra då, tänker jag.
Ja, jag var rätt bra. Alltså absolut. Jag var liksom, jag tror att mitt problem där var att jag var inte så mycket av en liksom lagspelare. Och jag tror att mina nerver var också ett stort problem. Att jag har väldigt kort stubin.
Okej. Okay. Mm. Hamnar du i slagsmål också?
Nej, utan liksom att jag, alltså, jag går upp i varv väldigt lätt över liksom små saker. Och så är det än idag. Det har väldigt, blivit väldigt mycket bättre sedan jag fick barn faktiskt. Barn har ju en tendens att förstärka ens tålamod. Mm. Något otroligt. Så det har blivit bättre. Men det är liksom inte så att det är, liksom att det är själva alltså, med människor, utan det är mer i situationer. Jag kan liksom hitta inte fjärrkontrollen hemma, kan jag liksom bli vansinnig. Alltså just sådana grejer liksom, okay, kan göra att jag går upp i varv. Och stresset, okay, blir ett stress av mig själv. Liksom. Jag stressar upp mig själv. Sen är ju basket lite som att man kan spela basket på så många olika sätt. Vissa är ju väldigt liksom själviska på plan och vissa är väldigt bra, liksom tänker utifrån laget. Och jag tror att jag var också en ganska självisk spelare. Mm. Och det är inte alltid positivt.
Du ville gå själv så att säga.
Ja, men exakt. Men det gör ju också att man ofta, som du säger, tar plats och också gör att man utvecklas och syns. Men det kan ju också skapa problem för ett lag.
Men då spelade du med Fryshuset, det var de du tävlade med?
Nej, jag började med att spela när jag var yngre, spelade med Akropol i Tensta. Och efter det spelade jag med Solna och sen efter det spelade jag med Stockholm Capitals.
Okay.
Som det heter då.
Hade du kunnat bli proffs?
Alltså spela på en, jag vet inte, proffs vet jag inte riktigt om man ska, vad man ska säga, men spelat i någon högre liga, absolut. Men jag tror också att det var väl där någonstans i gymnasieåren som jag också tappade det lite, för att det var ju där det började liksom dyka upp roligare saker att göra, kände jag. Mm. I och med att jag hade spelat basket nästan mer eller mindre hela mitt liv liksom. Och det är också där någonstans det blir liksom allting eller. Alltså att ska du fortsätta spela basket, då kommer det liksom, då blir det träningar varje dag. Då liksom, då steppar man upp det ett steg. Och då kan man liksom inte bara spela längre, utan då måste man ju liksom satsa på det helhjärtat, eller så är det bara lika bra att skita i. Mm. Och det var nog där liksom jag kände att nu vill jag göra annat i mitt liv.
Mm. Och musiken kom väl in, jag menar du var väl typ 15 när du började?
Ja, jag var yngre. Jag var typ 12-13 tror jag. Vi hade vår första grupp som hette Wings.
Okay.
I Rinkeby. Men då rappade jag på engelska och var absolut inte speciellt bra. Men jag, exakt, jag tror inte det var förrän vi liksom i vuxen ålder som det blev liksom lite mer seriöst. Där jag såg att det kanske kan vara något för mig. Mm. Att liksom satsa på.
Mm. Men hur, alltså, gick du gick färdigt gymnasiet eller?
Ja. Som sagt, jag gick i Fryshuset, basketgymnasium. Mm. Och vi var en av, nu är det ganska stort gymnasium i dagsläget, som jag har förstått det. Men vi var en av de första klasserna, så då var vi bara 70 elever som gick där.
Okay. Mm.
Och ja, jag gick klart gymnasiet. Mm.
Min son är ju väldigt sugen på det.
Ja. Jo, men det var ju väldigt kul. Och just att det var ju väldigt mycket basket också. Att är det liksom någonting som man uppskattar och gillar, så är det ett väldigt roligt sätt att kombinera liksom skola och basket. Mm.
Jag har fått intrycket av att du kanske är skilsmässobarn, eller?
Ja, eller mina föräldrar var väl typ aldrig ens gifta, tror jag. Ja, jag vet inte. Nej, min farsa har liksom aldrig riktigt varit med i bilden.
Okej. Okay. Mm. Alltså, du har ingen kontakt, eller?
Nej.
Aldrig haft?
Ja, alltså, lite grann när man var yngre, men sen mer eller mindre inte.
Ah, wow. Nej. Har det präglat dig på något sätt?
Jag har ju alltid liksom målat det som att det inte har gjort det, men kanske förstått nu i senare ålder, liksom i vuxenlivet, att på något sätt så har det väl antagligen gjort det. Mm. Utan att man har tänkt på det. Man har ju liksom aldrig velat se det som en svaghet, eller liksom att jag är brist på någonting. Eller liksom så. Mm.
För nu är ju du uppenbarligen en närvarande pappa.
Ja, exakt. Och liksom idag kan jag väl känna att för mig har det liksom aldrig ens varit en tanke eller en fråga och inte var det. Så att det är liksom, jag kan liksom inte riktigt förstå det. Men jag tror också att det handlar också om att han mådde inte så bra, tror jag. Och jag kan väl någonstans bara försvara mig att jag kan tänka mig att det är ganska svårt att ta hand om någon annan om man har svårt att ta hand om sig själv.
Mm.
Så tänker jag. Jag tror liksom inte det var med flit att han, utan jag tror att han inte riktigt var kapabel till att vara farsa. Mm. Men sen får jag också påpeka att jag har haft en väldigt bra liksom barndom och uppfostran, och min mamma har gjort ett otroligt jobb med mig.
Mm. Har du hållit i finskan?
Ja, det har jag. Men jag försöker liksom, nu har jag börjat liksom lite jobba in det i min son.
Mm.
Och min mamma gör också det. Men vi pratar ju finska. Ja.
Mm. Vägen är lång för att komma dit jag är. Vissa hade försprång, vissa hängde inte med. Har du tiden? För min klocka går för fort. Kolla på min livsstil, hur mycket den har smutt. Men jag känner mig stabil så länge tid finns kvar. Och en tickar klockan läkar tag intar. Min position i livet är som sagan som börjar med det var en gång. En gång, en gång, en gång.
Jo, jag ville in på det här med masker hos barn.
Mm.
Om jag lyssnar på den så förstår jag ju att du rätt tidigt började sälja gräs och sådär.
Mm.
Får jag fråga hur det började?
Nej, men alltså sådär, det var väl liksom ett sätt att liksom tjäna små pengar på egen hand.
Mm.
Och sen också liksom att det låter väldigt dramatiskt, men det var ju liksom, alltså, vad ska man säga, man såg inte sig själv som någon liksom yrkeskriminell direkt, bara på grund av att man liksom sålde lite gräs eller rökte lite gräs, så att det var väl mer så det började, tror jag.
Mm.
Och jag tror att det handlar också om att i och med att man rökte gräs så sålde man gräs.
Mm. Men är den liksom, jag fattar att för jag menar, det eskalerade väl?
Ja, det gjorde det väl. Alltså, såhär, det blev väl en ganska stor del av mitt liv ett tag. Och liksom en sysselsättning också som kunde ha liksom verkligen gått åt fel, helt fel håll. Och vilket jag antagligen gjorde också under flera tillfällen. Så att där får man väl tänka någonstans liksom att, och det var ju också ganska, liksom, där jag uppväxt, att det var ju ganska vanligt att hamna liksom i fel bana ganska tidigt. Och det tror jag att det gäller liksom ungdomar än idag.
Mm.
Att om man har liksom, har man fel riktlinjer då, liksom, så är det ganska, det går fort och det är ganska lätt att hamna snett just i den åldern speciellt. Och där får man väl säga någonstans att musiken var ju det som räddade liksom mig i alla fall.
Mm.
För att som sagt, det var ju aldrig liksom någon plan att det skulle vara så, utan det bara blev så.
Mm.
Och man hade liksom ingen vidare plan.
Vad tänkte du liksom när du växte upp att du kanske skulle jobba med?
Det var det. Jag har liksom, jag har inget minne av att jag tänkte liksom
att du skulle bli arkitekt, så att säga.
Nej, exakt. Eller liksom, ja, jag ska bli brandman. Liksom, inga sådana. Jag var väl lite sån här som tänkte att ja, det visar sig väl.
Är det jobbigt om jag pratar med att du satt inne?
Nej,
nej.
Absolut.
För att vill du berätta var, eller liksom hur det gick till när du hamnade där?
Nej, men det var ju också liksom, utan att gå in på detaljer, men det var ju också drogförsäljning.
Mm.
Och det var ju också, för mig var det någonting positivt faktiskt att det hände, för att det gav mig en ganska tydlig bild på att dit vill jag inte igen. Och alltså också att liksom, jag träffade väldigt mycket människor som jag liksom förstod att de var där av helt andra anledningar, och att jag på något sätt var lite bortskämd genom att jag behöver liksom inte vara här. Alltså, utan jag kan leva ett annat liv. Och så att det var ju liksom en tankesöppnare för mig. Så att det var ju mycket, jag lärde mig mycket där inne om mig själv och om vad jag ville, eller framförallt vad jag inte ville göra när jag kom ut.
För du sa det någonstans att du inte lärde dig någonting där.
Nej, men alltså, jag lärde mig inte någonting som jag inte egentligen redan visste. Det är väl ungefär det som jag försökte säga, att det var mer att jag kom på saker som jag redan liksom egentligen visste. Men nu så var det helt plötsligt ganska självklart att Nej.
Mm. Nu är det jäkligt länge sedan, men kan du säga någonting om hur din tillvaro var där och var inlåst? Liksom?
Ja, men alltså, framförallt det som jag minns det som var ju långtråkigt. Det var ju liksom, det var tråkigt. Mm. Men sen var det väl lite liksom farligare så. Men det, som för mig var det liksom just att jag hade tid att göra upp ganska mycket planer. Alltså, jag hade liksom, min platta var ju klar precis innan jag åkte in. Och skulle komma ut precis innan jag åkte in. Men sen la vi det på hyllan liksom för att jag kommer inte kunna ta del av det i och med att jag sitter där inne. Mm. Så det var egentligen, jag väntade bara på att sätta igång min musikkarriär så fort jag skulle komma ut.
Mm. Fick du permisar då?
Nej.
Nej. Okej. Okay. Kunde du skriva där inne?
Nej, alltså jag kommer ihåg att det är väldigt många som har frågat varför jag inte gjorde det. Och det är nog för att det var liksom inte den miljön som jag kände mig bekväm att skriva i på något sätt.
Mm.
Och sen liksom jag kände inte att det passade ihop med min musik på något sätt.
Nej.
Och framförallt så var det liksom ingenting som jag heller var stolt över eller ville liksom förmedla eller liksom lyfta upp.
Fick du jobba med något? Ibland när man ser film så är det något så här, man får gå till
verkstaden. Ja, man kunde. Jag gick i skolan faktiskt. Och,
okay.
och pluggade upp lite gymnasieämnen.
Mm.
Så jag pluggade matte B och pluggade upp svenskan och sådär.
Mm. Satt du hela tiden? Ett år och fyra månader?
Nej, jag satt närmare ett år.
Okej. Okay. Mm. Ja, fan, jag tänker rätt mycket på det där med, jag vet inte riktigt varför, men jag tycker att det är en viktig fråga, alltså politisk fråga, hur det funkar med fångvården.
Ja.
För det känns som att alla partier mer och mer tycker att ja, men det ska bara vara hårda tag, mm. det ska bara vara längre straff.
Mm.
Vad tänker du om det?
Alltså, framförallt så tror jag inte den frågan är riktigt så svart och vit, liksom, att det finns någon enkelt svar på det och inte heller tror jag att jag har något svar på det faktiskt, om jag ska veta det. I och med att jag kan bara utgå från mig själv att jag tror inte ett längre straff hade liksom påverkat liksom mina beslut på det sättet.
Mm.
Och vet inte om det kommer att göra det för någon annan heller. Men sagt, det där är ganska, det är liksom så svårt för mig att prata för någon annan på något sätt.
Jo, jag förstår.
Och också att det, för mig, det var ju så länge sedan, så att jag har ju faktiskt ingen koll på, det här är ju närmare 14 år sedan för mig, så att det, liksom, hur det funkar idag inom fångvården har jag inte så mycket koll på faktiskt.
Du, vad har du för tankar och mål och planer för framtiden?
Ja, som sagt, det var ju lite inne på det, att jag har inte riktigt någon klar bild. Vilket som jag nämnde innan kan ibland vara väldigt stressfullt att inte liksom veta eller inte ha någon plan. Men just nu till exempel, jag försöker liksom inte tänka allt för långt framåt för att då blir det så spretigt där uppe. Men just för tillfället så har jag till exempel känt att jag vill liksom göra musik igen. Jag har känt en ganska stark passion för det.
Är det att få ut musiken eller är det att få stå på scen igen som lockar mest?
Både och skulle jag säga.
Mm.
Jag tycker för mig har de alltid gått liksom hand i hand. Men självklart, ska jag liksom fortsätta stå på scenen så hade det varit kul att ha lite ny material bakom ryggen. Men sen har jag liksom samma problem som jag alltid har haft, att jag aldrig har varit liksom speciellt snabb med mitt skapande, så att det tar sin tid.
Mm. Jobbar du med självhat?
Självhat har jag nog aldrig känt riktigt. Missnöjd på mig själv liksom, att krävt en förbättring och förändring från mig själv har jag gjort väldigt många gånger och får göra det ganska ofta.
Händer det då?
Nej, inte alltid, men jag tror att viktigast i alla fall att jag är liksom medveten om det och att jag någonstans tänker på det. Liksom att jag tror att det är i alla fall första steget för att kunna göra en förändring. Mm. För mig i alla fall. Så att ja, det har funnits ganska många tillfällen där jag liksom inte har varit riktigt nöjd med mig själv eller hur jag har hanterat saker eller hur jag liksom har jobbat på vissa saker. Men
kan du ge mig något konkret exempel?
Ja, eller? Men till exempel med musik, att jag kan tänka att liksom så att jag har varit alldeles för liksom oaktiv och inte drivit mig själv tillräckligt mycket. Mm. Men det är liksom som sagt, det är väl ingenting som jag hatar mig själv för eller liksom, utan mer att jag känner mer att jag känner liksom ett missnöje med mig själv.
Mm. Ja, men musiken är väl det du ska hålla på med.
Mm. Tack.
Ja.
Och det ska jag verkligen försöka.
Du, jag ser fram emot det.
Mm.
Och med det är det dags för succémomentet, frågor du inte fått förut.
Mm.
En galen men mycket skicklig plastikkirurg kidnappar dig och din familj. Han släpper dig först efter att han har fått göra ett så kallat skönhetsingrepp på dig. Vad blir det?
Wow. Jag har ett otroligt litet huvud. Så om man skulle kunna ändra på det så vore jag tacksam.
Okej. Det är ingenting man tänker på, tror jag.
Nej, alltså vi har pratat om det här väldigt många gånger. Det är nog bara jag som tänker på det.
Mm. Okej, okay. Men lite mer volym bara.
Ja, lite mer liksom volym skulle okay. jag kunna ta.
Vad har du i hattstorlek? 56 typ?
Nej, alltså sådana här New Era kepsar tror jag inte ens finns liksom i min så litet.
Okej.
Okay. Alltså, det är litet liksom. Det.
Jag fattar. Du, vad har fraserna bastar, amma, bara stamma och rasta mamba gemensamt?
Ingenting tror jag. Har de det?
Jo.
Okej, säg dem igen.
Bastar, amma, bara stamma, rasta mamba.
Är det här någon slags IQ?
Mm.
Jag har ingen aning på
det. Det är anagram på ditt namn.
Vad sa du?
Det är anagram på ditt namn.
Okej.
Okay. Matar samba blir bastar, amma, bara stamma eller rasta mamba, okay, till exempel.
Ja. Mm.
Otroliga fraser.
Mm.
Mm, grattis.
Tackar.
Hur provocerad blir du om strumpor kommer med en höger respektive vänster strumpa?
Inte alls.
Nej, det tycker du är okej.
Okay. Ja.
Ja.
Kan jag leva med.
Ja, jag tycker det är jobbigt när man ska sortera.
Ja.
Men det är som det.
Mm.
Jag vet inte om det här kommer gå.
Mm.
Det är ett experiment. Du får ta det som det. Men har du, jag vet inte om du har pratat på inandning någonting.
Vad sa du? Pratat?
På inandning. Så här. Det är ganska svårt. Och då tänkte jag... jag tänkte att du skulle bara försöka rappa på inandning. Jag cuear dig. Och det blir namnet. Namnet var Nakish. Så jag säger... Here we go!
Alltså, ska man andas ut eller in först?
Nej, du ska andas ut först och sen så rappar du på inandningen.
Näkert för killen som snackar om.
Nej, det gick inte.
Näkert för killen som snackar om. Det fick inte för klubben i backen ändå.
Ja, starkt. Ja, det gick ganska bra ändå.
Lite grann.
Jag är imponerad. Är koden till din telefon 1650?
Ja.
Är det?
Ja.
Härligt. Du, om du inte misstycker så tror jag att vi är klara för idag.
Grymt. Och jag vill bara säga tack för att jag fick komma. Det har varit en ära faktiskt.
Om en liten stund ska du få en längre bit av den där låten som Näk rappade när han faktiskt andas helt vanligt. Men först ska jag säga att Värvet produceras av Ninni Westin, leds av mig, Kristoffer Triumf, och plattformen vi vilar på heter Acast. Vi hörs om max en vecka då med Lasse Granqvist. Och här är Näk, namnet var Näkish.
Here we go. Näken var killen då snackade om när vi glider till klubben när vi packade som några snubbar som klivit av Silja Line. Näk attack force flow men han feeling fine.
wine, wine. Jag var det baby när vi kommer in. Ställer mig vid baren där jag kollar in din gött. Söt liten tjej, kanske för fin flicka.
Spela upp taget.
Men hon ser mig titta för näken. Jag råkar vara en del av safe house tap. När du frågar vem det var som dricker sin whisky och glider omkring i en safe house hoodie is a bad man thing, boy. Näken tillbaks, ingen skoj för att langa het skit som mat på jippjoj. För när solen gått ner, då kan se näk hänga på klubben, stoppa sen, langa fet rap.
Ingen snack om saken, du kan se mig komma in. Klockan tre på natten, personalen ger mig gin. Eller whisky, nej tack, jag tar en lovas. Se till att lämna dricks i baren. Näk är galen när det kommer till bärs och järnsätt. Killen dricker upp en flaska.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.